Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det är onsdagen den 14 augusti. Klockan är nästan 5 på eftermiddagen. Det betyder alltså att transferfönstret i Sverige har varit stängt i 17 timmar. Ungefär, snart. Och det betyder också att vi kan sammanfatta HIFs transferfönster. Thomas Nilsson, Erik Persson är med här och ska diskutera det. Prata om det, vad de tänker och tycker. Och jag som leder heter Mattias Hjelm. Välkomna till HIF-podden den här intressanta veckan.
Det är alltid intressanta veckor när vi kör HIF-podd.
Ja, det är alltid intressanta veckor kring HIF.
Ja, det händer också, alltid
även
mycket.
Även när vi kör HIF-podd. Ja. Och men som du säger Hjelm, nu har ju transferfönstret stängt igen. Och det var inte med en smäll utan det var mer med ett sånt här vakuum. Så ungefär. För vi satt ju här under... gårdagskvällen nu och
tisdagskvällen när man vi vet ju inte när det lyssnas på här.
Nej precis. Under tisdagskvällen transferfönstret
deadline day.
Deadline day och väntade in bröderna Olsson samtidigt som vi väl inte trodde att det skulle hända någonting.
Min FM-knapp på min dator är förstörd.
Ja, den har varit på service nu. Ja. Får hämta ut en ny FM-knapp.
Jag kan ju säga så här då att jag var den av oss tre som gick på semester sist. Erik näst sist, Thomas du var först av oss tre. Jag var ju bara med i inledningen av hela... Jag ska inte säga karusellen, för det ger så konstiga vibbar att det snurrar och virvlar runt och allt möjligt och dåliga tankar om det. Men hela den här cirkusen är också fel ord. Hela, hjälp mig nu, hela
jag tycker det
processen. Processen är ju ett formellt fint ord. Så jag har ju fått följa på avstånd vad som har hänt i HIF nerifrån Montenegro och sådär. Men ni kom ju in, Thomas du kom in först och sen du Erik tillbaka då. Så ni har ju verkligen fått vara med om mycket den här sommaren.
Ja, och semestern fick inte vara i fred den heller. För att även om jag gick tidigast så var det ju ingen uppe på Olympia som respekterade det. För det var ju, det har vi pratat om hela Henrik Larsson och tränarbytesgrejen och det inför semestern. Men sen var det även under semestern... det stora ut Rasmus Jönsson-grejen som präglade mycket av det hela. Sen var det under semestern också den andra grejen som präglade det här transferfönstret och det är ju Kalle Joelssons knäskada.
Med andra ord, det blev ingen ihållande semester för dig Thomas. Du fick vara lite standby på vissa saker.
Lite så fick det väl vara, men man ställer väl alltid upp för laget.
Ja, det brukar vara så. Erik, du kom ju tillbaka och fick vara med om en del också innan fönstret stängdes.
Ja, det känns som jag missade det, liksom, de riktiga godbitarna. Jag kom tillbaka för en och en halv vecka sedan. Men man fick vara med om deadline day när det inte hände något. Så det var så kul.
Grattis till dig, Erik.
Gjorde till och med en klassiker och satt uppe på parkeringen på
Ja, på Olympia. Hur många timmar var det då?
Ja, satt där i... 6 timmar blev det väl ungefär.
Jag var ju förbi där också. Jag åker bara 2,5.
Ja, precis.
Men då var jag på andra sidan.
Du stod
sidan.
På andra sidan på Pilbornavägen.
Så de inte gick ut bakvägen, de eventuella nyförvarv.
För att täcka. Sen hade vi Sven-Erik Svensson med drönaren också uppe som betydde att vi även kunde liksom hålla norra fortet. För det skulle, Nej, vi... Hur länge var jag där? 25 sekunder, någonting sånt.
Det kan vara så väldigt långa sekunder.
Ja, precis. Bara, nej, här händer ingenting. Kör vi ner.
Men Twitter trodde ju att du tältade där.
Absolut, men nog folk som trodde att man satt där med, vet, tidning med hål för ögonen. En sån riktig Benny Hill-agent.
Nåväl, dags att köra ut alla namn, upprepa dem så att vi vet vad vi pratar om och ni har dem färskt framför er. Du nämnde Thomas, Kalle Joelsson gick sönder borta resten av året. HF var tvungna att agera på målvaktsfronten. Det var en del diskussioner innan också han gick sönder faktiskt med David Mitov Nilsson och så vidare. Men nåväl, det slutade med Anders Lindegård och Alexander Nilsson, två nya målvakter. Vidare har också Ibrahim Banse kommit in, Alhaji Gero, Daniel Hafsteinsson, Tobias Mikkelsen, Tashreeq, jag ber om ursäkt för uttalet, jag vet inte exakt hur det ska sägas, Matthews, det senaste då, talangen från Dortmund häromdagen. Ja, var det någon jag...
Alltså Mattias Almeida kom också, tillbaka, såklart,
tillbaka från Värnamo. Och de som har försvunnit, André Bjarnason, Rasmus Jönsson, Tom Glover, Johan Persson, Noel Embo och ja, där har ni rubbet in och ut.
Noel Embo utlånad.
Ja, till Eskilstad. Mm.
Och han har väl ett 24 timmar så får man väl förutsätta.
Jag tror, jag ska inte svära på det, men så har jag tänkt per automatik att det är.
Ja, precis. Man får ju ha jag tror det är åtta namngivna, va?
Ja, något sånt. Sex utespelar två målvakter, tror jag.
Ja, precis. Så det vore ju dumt om det inte fanns
24 timmar. Då ska ju klubben som lånar betala typ 8000 kronor också, men det bör väl Eskil ha. 8000 spänn.
Ja, de har ju nog mer på banken än vad utlånarna har.
Exakt.
Men vad säger ni om transferfönstret för HIFs del då? För det är ju mycket, alltså. Det är mycket.
Om vi börjar och titta på målvakten så är det ju den här Miltov Nilsson från Norrköping ville ju HFA, men Jens Gustafsson är inte dum där uppe i managerrollen i Norrköping, så han ville ha ett utbyte och då med Kalle Joelsson, samtidigt som Kalle Joelsson sitter på utgående kontrakt och inte särskilt glad att förlänga detta kontrakt, vilket jag har fått uppgifter på att han har fått ett precis likadant kontraktsförslag som Max Svensson och Charles Weber som skrev på inför säsongen, va? Så att det var ju målvaktsturbulens redan innan knäskadan. HF var tvungen att jobba på en målvakt. Sen blev det yberskarpt läge mot Sirius hemma, var första halvlek
15 juli.
Ja, när han faktiskt också går sönder, så då ställs allting på sin spets. Ja, det var en fråga i början om detta som jag har glömt.
det handlar om hur ni ser på HIFs transferfönster och nu börjar du med målvakterna, det är rimligt. Ja, vi kan väl ta det så då, målvaktssidan. Ungefär status quo eller uppgradering eller inte?
Rent meritmässigt så är det en jätteuppgradering från Kalle Joelsson. Prestationsmässigt så, nu har jag inte snittsiffrorna, så har ju den gode Lindegård släppt in mer än vad Kalle Joelsson har gjort.
Vilket inte alla gånger är hans fel.
Nej.
Så. Men nej, det är ju lite synd att Anders Lindegård kom så himla ringrostig hit. Jag tycker det har blivit bättre och bättre för varje match. Jag tyckte det såg ringrostigt ut framförallt de två första matcherna. Man hade ju velat se honom i liksom toppslag. Klart att det är en enormt kvalitativ målvakt. Även om det var länge sedan han spelade i Manchester United. Och jag menar, han spelade inte hundratals matcher, det var 19 matcher. Men ändå, då har man någonting.
Av någon anledning så kollar vi FA-cupens tredje omgång
2011-2012.
Ja, Manchester United mot vad det, West
Chelsea
var det. Ja. Just det. Strålande räddningar från den.
Ja, enhandsräddning. Ja. Det tittar vi på igår under deadline day. Ja. Har det inte hänt något. Nej, men min känsla är, alltså Kalle Olsson växte och växte och växte och var ju i sitt livsform när den skadan kom och han liksom började bli lite attraktiv på marknaden och så också för andra klubbar. Men det känns som plus minus noll egentligen. Det är liksom, om vi går ut på utespelarna och liksom vad som har lämnat och vad som har kommit in, då är det inte plus minus noll överallt.
Tittar man sen på målvakt 2 då, eller målvakt 2,5, för du har haft både Tom Glover under våren, ett australiskt Tottenham-lån där jag tror att jag skrev någonstans också att man borde ju kunna hitta en andra målvakt betydligt närmare än Australien. Och sen finns det Jan Pettersson där också som gjorde det med en äran när han kom in. Men där har man ju gjort ett lån med Alexander Nilsson. Just den här, alltså titta i närområdet, samarbetsklubbar som liksom Bosse Nilssons IFK Hässleholm. Det är precis så man ska göra tycker jag. Så att, vi vet inte vad Tom Glover går för, vi vet inte vad Alexander Nilsson går för på allsvensk nivå. Men däremot så tycker jag att det är ett plus gällande sättet att tänka.
Jag håller helt med.
För om det är någon av er som har missat, förmodligen inte är, men om det är några nytillkomna lyssnare och inte har full koll på HIF, så handlar det ju delvis om också att Per Hansson fortfarande är skadad och inte tillbaka från sin hemska nackskada han ådrog sig i fjol, snart ett år sedan.
Tränar mycket boll, tränar mycket med, vilket man blir glad för människan Per Hansson varenda gång man ser att han är mer där, att man överhuvudtaget ser honom ute på en gräsmatta är glädjande.
Precis, ja. Så det är ju en av förklaringarna, plus att den som då fanns kvar och som fick göra ett inhopp, och jag förstod, jag fick läsa mig till, det var Ian Pettersson, ung målvakt som man kanske inte vågar ha som en backup i allsvenskan.
Mot Elias Anderssons Sirius, och Elias Andersson var HIFs yngste debutant genom tiderna fram till Ian Pettersson.
Och han gjorde det bra, Ian, va?
Han gjorde det, höll ju nollan.
Ja, det är en målvakt som har framtiden för sig. Sen är han ju oerhört ung, och det kom ju liksom en AIK-match precis efter där. AIK borta, nationalarenan, svenska mästarna. Det ska mycket till för att man stoppar in en 16-åring som aldrig har spelat en allsvensk match från start. Så att ja, det blir ju typ dubbelt så gamla Anders Lindegård istället.
Och snabba ryck då för att få loss den värmningen.
Det var målvaktssidan. Om vi flyttar framåt i planen, inte så mycket nytt som har hänt bland backarna, men desto mer som har hänt bland mittfältarna.
Ja du, som vanligt.
Ja.
Jag tror HF är ute efter att spela någon typ av 4-16-1 uppställning eller något liknande. För det är väl där någonstans kadern i mittfältet ligger.
Ja, och den ettan som du pratar om här är en ny Al-Hadji Gero som kom in, hämtades in från Östersund. Misstänker jag.
Ja, men det har hänt grejer på mittfältet. Vad har du för några?
Ja, ska vi ta det där igen då? Ibrahim Bansé, Daniel Hafsteinsson, Tobias Mikkelsen, Tashreeq Matthews, Mattias Almeida. Ja, han kan ju ses som forward också då.
Plus Filip Sjöberg och Armin Gigovic som kommit upp från ungdomsleden och fått mer och mer speltid. Också mittfältare.
Också glädjande. Ja, vad säger vi om det här gänget då?
Att de är många. Och det man undrar över är ju liksom spetsen egentligen. Mikkelsen är väl den av de här spelarna som har mest rutin, mest erfarenhet, har gjort mest i sin fotbollskarriär, men han är också i ett stadie där han inte är i sin bästa form, och han kommer från en sejour i Australien där det väl inte blev braksuccé liksom. Han har ju själv sagt till dig Thomas att han inte är redo för en hel match än, och känns ju sådär liksom. De andra är ju mer liksom framtidsnamn. Bansé, Hafsteinsson och Sjöberg Gigovic såklart.
Ja, det är väl så de tänker i det här långsiktiga tänket som väl finns någonstans där. Att de måste ju ställa om, för att det plockas ju in den ena spelaren efter den andra som har liksom upplevt Berlinmuren innan fallet. Och där kommer ju då Bansé som blev efter många om och men med arbetstillstånd och den biten, Migrationsverket kommer ju från Burkina Faso men är spelklar, var spelklar redan mot AIK, men har inte beretts någon plats. Sen är det ju Hafsteinsson som gjorde debut i minut,
ja, men typ 77 mot Örebro när matchen var död.
Sen en timme tillbaka. Men det är ju två stycken som ska vara en garant för någon typ av långsiktig framtid här, men å andra sidan har de inte varit nära att få påverka någonting i det som finns här och nu.
Precis, så sent som dagens, alltså onsdagens träning, så spelade Banse mittback och Hafstein som var vänsterback en hel del. Så att det säger en del om deras liksom hierarkiska ställning i laget.
Mm. Och sen slog man in på den gamla goda banan igen när de gossarna var inne. Om vi fortsätter med mittfältarna, Tobias Mikkelsen då, 32, korttidskontrakt. Lika mycket som det pratades, eller som man såg framtid i Banse, Hafsteinsson och då som nämner Filip Sjöberg och Gigovic som också är mittfältare, så dundrar man in en 32-åring från grannbyn här. Jag har väldigt svårt att förstå den helt enkelt.
Ja, han kom ju in, han gick ju före Sjöberg mot Hammarby, kom in, Sjöberg fick ingen speltid då. Och Mikkelsen var med i den tilltänkta startelvan under onsdagens träning till höger på mittfältet.
Och även in då med en annan ung senast, precis innan, sista dagen av transferfönstret, Tashrick Matthews, som vi ju inte vet så jättemycket om egentligen. Nej.
Sen vill jag med liksom, där snackar vi inte så mycket försvarsspelare eller tvåvägsspelare, utan det är mer liksom ett... En offensiv joker, om jag har förstått det rätt.
Precis. Ska ju ha ett... ska ju spela... Antingen tia eller offensivt. Det är du som har träffat honom, Mattias.
Ja, det var inte så lätt att få fram så mycket då heller. Jag försökte 2-3 gånger med och det här med vilka som är hans starkaste kvaliteter. Men han ville inte riktigt svara på det. Så,
låta spelet tala.
Ja, men precis. Oh, det var dit han ville komma. Så jag antar att vi får väl vänta och se tills vi faktiskt ser honom i spel för att bedöma hans kvaliteter.
Ja, men känslan är mer att det är som tia eller en ytterforward. Alltså, då kan han ju gå i det här systemet som praktiseras nu, men har liksom, kan ha en högre utgångsposition. Typ. Så det kan en kille man stoppar in sista 15-20 när man ska forcera.
Precis, man ska inte säga någon som, om vi pratar traditionell mittfält, om vi nu ser på tre lagdelar, vilket är väl rätt så förläget i sig, så ska han ju inte ses som en spelare som ligger på ett yttermittfält.
Nej, han är något mellanting mellan mittfältare och forward.
Ja, precis. Och när man pratar med dem som skvallrar inifrån Olympia, så är det precis så man ser honom också. Man ska ju sätta honom i, om vi ändå pratar fack, i ett forwardsfack. Sen hur man hittar just det i 4-2-3-1, det är, och sen är det väl ingen startspelare heller, skulle jag tro, precis som du säger, Erik. Men kan ju vara en joker.
Mm.
Förstår ni HIFs tankemönster bakom värvningarna, strategierna, hur man vill få ihop den här truppen och vad man vill få ut av den?
Inte fullt ut, nej. Sen ska jag också säga, jag har inte sett Tashrick Matthews spela fotboll förutom på dagens träning. Så egentligen ska jag väl inte säga för mycket. Jag har inte följt Daniel Hafsteinsson i den isländska ligan. Jag har inte följt Ibrahim Banse i Asek Mimouma eller vad man säger i Elfenbenskusten. Så jag är inte rätt man för det egentligen, men det är klart att man reagerar lite bra att man tar in liksom yngre spelare, men kommer de här yngre spelarna från Burkina Faso och Island och så vidare stå i vägen för de unga spelarna som kommer från Helsingborg och från nordvästra Skåne? Är det 50-50 där, så hade jag ju alla dagar i veckan valt de närodlade.
Mm.
Sjöberg och Gigovic som är mest aktuella just nu då.
Precis, sen finns det spännande grejer i U17, U19 ska ni veta, underifrån som där finns spelare med mycket boll i fötterna och framförallt huvudena på skaft som vet vad det gäller att få ta de här kliven, precis som just Filip Sjöberg och Gigovic har gjort. För det handlar inte bara om teknik, utan det är tanke i fotboll och tanke om fotboll, vilket har gjort att det är de som kommer hit.
Jag kan bara tänka mig att vissa...
Eller kommer hit, alltså menar kommer upp.
Ja, jag kan bara tänka mig att vissa av de här unga spelarna blir lite liksom, vad ska man säga, stötta liksom att nu kommer du in en 20-åring från... Ja, men alltså att det tas från lite olika länder i samma ålder. Sen ska de här ungdomarna som kommer upp från egna länder vara tillräckligt bra. Man ska inte plocka upp dem bara för att man ska få liksom lite bonuspoäng från SEF liksom.
Nej, precis.
Men om man hittar en balans där så absolut en generationsväxling kommer ju ske, måste ske. Och är de här spelarna tillräckligt bra så ja, man kanske har findat. Det är för tidigt att säga. Jag kan inte avgöra det i nuläget
liksom. Nej, och det är ju som du ställde frågan där, vad vi tycker om strategin och så. Och vad hakar lite på dig Persson där också, så vet i tusan vilken strategi de har. För det är jag skrev ju en krönika i, när vi satt här igår, ordet abrovink. Liksom man löser det på något sätt och sen helt plötsligt bara fixar det sig. Och det är ju inte du har en coming man i Filip Sjöberg. Du stänger dörren på något sätt i form av ett korttidskontrakt med en 32-åring som inte har spelat fotboll sedan i april. Alltså jag ser inte de strategiska långsiktiga tankarna där för att bredda truppen. Nu är det en trupp som är på 30 man som är för stor för träningarna. Och ska man den här omställningen och det här, och detta är ett mellanår som HF har varit inne i mellanår sedan 2012. Det är alltid nästa år som är det viktigaste. Men det är detta som egentligen är det viktigaste för att överleva. Så man skiter ju skiten framför sig så hela tiden. Och den här omställningen, visst, där finns ju en tanke på att plocka in Banse, Hafsteinsson, varav Hafsteinsson är scoutad mer. Ja, Banse var väl på provträning också?
Det var
ja, precis. Så de två är ju scoutade.
Man har ju inte tagit in dem från gatan. Man har ju koll på dem.
Ja, precis. Men sen är det ju som att liksom Matthews, det är ju ingen HIF-läget som har sett honom spela. Alltså det,
nej, det
så är det ju inte. Man får gå på rekommendationer. För det är också en sån käpphäst som jag har, att har du inte en rutinerad sportchef, och nu har de en sportchef som är rutinerad ja, men han gick in och då var ett förbannat mycket för Andreas Granqvist. Och det har ju tärt. Att folk inte förstår det förstår inte jag. Och han har ju tagit ett steg tillbaka nu. Men han har ju kontakter, men han har ingen erfarenhet av detta. Anders W. Svensson och Oskar Rönningberg i HIF-styrelsen har inte heller någon erfarenhet av detta. Swiss tog ju någon typ av sportchefs... grejen när Jesper Jansson satte allt på ett kort och sa upp sig 2013, var det va? Nej, 2014. Och så plockade han in och blev tillförordnad sportchef eller något sånt. Det var han har för meriter. Och tittade på Jesper Jansson sportchef CV kontra Anders W. Svensson sportchef CV, så ja, det är lite klassskillnad. Så allt det här, vem är det som bestämmer? Vilken är den här strategin som du säger? Jag tror det är ett för bra ord för att använda sig i de här sammanhangen till och med.
Och hur många av de här nyförvärven kommer göra någon form av skillnad under hösten och spela? Liksom? Lindegård kommer spela sen, ja. Det är inga spelare som går in här och nu kanske. Ja, Alhaji Gero såklart, men så, men de här Banse, Hafsteinsson, Matthews, det är ett annat fack och allt handlar, man ska tänka långsiktigt men också kortsiktigt för att vara kvar och få det där.
Du ska
ta del av TV-avtalet nästa år.
Överleva mellanåret igen, ja.
Det finns ju kanske också en annan problematik i det. Du var inne på det, Thomas, med att det blir en stor trupp. Alltså, det finns ju spelare som hamnar längre ner i hierarkin också. Det är en sak jag funderar på. Vad tänker en spelare som David Boysen?
Nej, men David Boysen tar det här lugnt.
Ja, och sen att man då har värvat, man har ju garanterat försökt få in en utpräglad målskytt som ska kunna ersätta Bjarnason också. Men man har värvat in Gero, men det är ingen notorisk målskytt. Och vem ska göra målen?
Precis, och det vill jag också liksom inflika när jag då... är kritisk mot den här sportgruppen, utan det handlar inte om att de inte har försökt, utan de har ju slitit med noll medel och inte lyckats. Jag vill bara ha det till protokollet, ja, också.
Absolut, absolut.
Och dessutom så hade man ju tagit in en forward som i princip nästan aldrig fick chansen i Noel Embo, och sen släpper man honom till lån till Eskilsminne, visserligen två divisioner ner, och så gör han mål direkt, någon slags ödets ironi där också. Men alltså det blir ju en sammantaget kan ju te sig lite märkligt att man då lämnar möjlighet för en forward att gå vidare när man inte har fått in forwards. Och han sitter väl på ett långt kontrakt också, Embo?
Han skrev 3 år.
Ja. Ja. Och då har man väl någonstans tänkt att det här är en spelare vi kommer ha nytta av för lång tid framöver.
Ja, men det känns lite som att ja, vi plockar in honom, testar, funkar inte. Plockar vi in någon annan, testar, så.
Så kan man resonera, men inte på 3 år.
Nej, och så kan man ju resonera om man heter Udinese, som har det som typ sin rejäliga strategi. Att...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Och ekonomi bakom att vi kan plocka in 45 spelare. Funkar de inte, ska de i bästa fall vara i Watford liksom, som man också äger, eller i någon serie C-klubb eller sånt. Men Helsingborgs IF har inte råd att ens ha 22 spelare egentligen. Nu har man, vad kom vi fram till?
Ja, för att
28 ungefär.
Vi står här samtidigt med ett A3-papper som du har delat ut till oss, Thomas. Och det står 2016, 2018, 2019 och en väldig massa namn. Du får försöka förklara nu vad det här är vi har framför oss och varför vi har dem framför oss.
Mm, ja, men man tittar lite på, som Erik Perssons eminenta intervju med Henrik Larsson, då han pratade om problematiken att han vill ju inte ha... Vad var det? Förklara lite vad han berättade om antal spelare på träning.
Att de har ju avbytare på träningarna här nu när de spelar 11 mot 11. Och det är inget vi gillar, sa Henrik Larsson flera gånger. Och kan prata om kommunikation med spelarna som blir osidosatta. Just nu, David Boysen och Mattias Almeida, mestadels utanför planen då. De får liksom jogga runt när de andra spelar. Filip Sjöberg fick också jogga runt en vända när David Boysen kom in och så.
Ja, tittar man då på 2016, jag har ju tagit, det är efter transferfönstret har stängt säsongen, sommarfönstret alltså. 2016, 2018 och nu 2019. Och tittar man då på 2016, ja, det handlar ju om Henrik Larssons förra sejour, när han tog den allsvenska sejouren i mål. Med 29 spelare på hösten. Där är väl en som åkte in ut, tror jag, sådär, bam, bam, bam. Ta det med lite nypa salt, de här siffrorna. Men 29 tror jag det ska vara som var där.
Och, i truppen 2016.
Ja, och då hade du också ganska många spelare som var de här spelarna som, ja, kommunikation och prata med de spelarna som inte får spela. Gick väl sådär, va?
Linus Hallenius kommer man ju tänka på nu.
Du kommer att tänka på Linus Hallenius,
som ja. Champions League-kvalar om någon vecka.
Ja, just det. Ja.
Det blev bra.
Ändå. Ja, det blev ju det. Han gjorde 1040 minuter den säsongen. Ja, men sen tittar du på 2018. När HIF går upp, alltså förra året, den hösten. Då har det ju sjunkit till 26 spelare, och då är även sådana spelare som har Kalle Thulin, han hade väl ett 24 timmars då också, va?
På hösten där, Mattias Almeida hade det, både med Ängelholms FF, och vi har väl räknat in Kasper Seger och Filip Sjöberg som inte satt på A-lagskontrakt. Och vi har väl även räknat in Daniel Andersson som ryckte in i september när Per Hansson blev skadad.
Ja, han fick göra en sån glory-inbytning i sista matchen där. Så han ska egentligen räknas bort. Så det ligger egentligen på 25 spelare. Där varav nästan en handfull inte. Eller 26 spelare var om nästan en handfull inte ska vara med egentligen. Betydligt smalare trupp. Och sen sväller det igen. Om vi tittar på 2019. Nu är det 30 spelare. Och då är ju den... En grej där är att det är egentligen två målvakter för mycket. I den här, både Ian Pettersson och Per Hansson. Tillsammans då med Lindegård och Nilsson. Som gör att det sväller lite extra mycket. Men det är ju...
Ja, och Adam El Josef från U19-laget är med. Han har varit med på allsvenska bänken några gånger och inte fått speltid. Mm. Men har ju ändå figurerat mycket i truppen på sistone.
Precis, men det känns ju som att det här sväller igen. Och det är ju inte med spets. Eller har jag fel i min spaning här?
Nej, det tycker jag inte.
Jag tänker att ni får försöka förklara en sak för mig. Det är förmodligen jag som är dum och intelligent och saker däremellan.
Tror vi inte.
Men nu när ni sa det om Henrik Larsson då, att han gillar inte riktigt det här att det är så många spelare, om jag förstod det rätt. Ja, spelare får vara avbytare och så vidare. Jag tänker att han är ju ändå huvudtränare. Säger inte han till de som värvar in då att stopp, det räcker nu, det blir för många spelare? Eller var tanken att spelare skulle pytsas ut i samma omfattning så att det inte skulle bli för många? Jag förstår, jag hänger inte riktigt med här.
Styrelsen i form då av Christer Vaseli så att de ska gå starkt ur det här fönstret, vilket supportrar har blivit vansinniga på. Men det är också en kombination av ekonomi, brist på erfarenhet och att inte alla stjärnor har stått rätt då och så, och samtidigt en floskel så som man får ta. Men så att jag tror inte att det handlar om en massa spelare ute. Jag tror inte det fanns i kalkylen.
Men då blir det ju konstigt någonstans att plocka in så många så att det blir för många.
Jag tror också då gör man att man är liksom osäker på vissa spelare. David Boysen exempelvis, som man var inför säsongen. Var står han liksom? Och så plockar man in några mittfältare som kanske kan täcka upp för honom om han inte levererar. Alltså att det finns de spelarna i den kategorin att man vet inte riktigt var de står. Och så plockar man in från höger och vänster nya spelare som kanske kommer att hamna i samma kategori. Ja, men... i något liksom mellanmjölksland.
Ja, men det är för att David Boysen inte levererar då. Så har du, om du tittar då på den positionen, den som är startspelaren där, är ju Mahmoud Moro. Bakom honom har det då varit Filip Sjöberg. Det har varit Wanderson. Anders Randrup har spelat där. Vad ska du då täcka upp för... Och sen har du David Boysen. Om inte han levererar, ja men då plockar vi en annan dansk, fall fjärde reserven på positionen, inte... Det är ju...
Kunde Benny en sån också som nu får förtroende, men som man också har liksom lite gått upp och ner. Att det är vissa spelare i den kategorin och så har man tänkt, ja men in med några.
Men
med
jag förstår fortfarande inte om det är så då att man inte tycker att vissa spelare levererar. Försöker man inte få ut dem då till någon annan klubb som eventuellt kan ta upp den spelaren där den lyckas bättre, för att inte hamna i en numerär som är för stor?
Man gjorde ju med en bo i alla fall.
Mm.
Om man ville låna ut Mattias Almeida som inte ville bli utlånad en tredje gång på mindre än ett år.
Nej, jag har svårt att hänga med i svängarna hur det egentligen är tänkt. Och nu är det ju lite... Vem ska man fråga?
Ja, det är ju...
Det är lite...
Förmodligen Christer Aselius då.
Ja, men han är ju bra på mycket. Men just fotbollstaktik är han ju inte bra på. Men är det... Det också blev ju lite av min käpphäst det här, men det är också... Är det Christer Aselius, är det Oskar Rönning, Bredan, och Svis Svensson, är det Robin Lundgren, är det Henrik Larsson eller är det Andreas Granqvist vi ska fråga?
Eller är det alla?
Eller är det alla, ja. Tror man får ett tydligt svar? Alltså, ja. Många frågor, många att fråga, få svar.
Ja, och det är en höst där HIF måste plocka poäng. Så är det, för att... Ja, det pratas om överlevnad och det är klart att det är väl en sanning modifikation. HIF kommer inte att dö om om man nu mot förmodan och hemska tanke skulle åka ur. Väl, ja, men HIF, det har du varit inne på också. HIF har 9 liv och
ja, tar men, sig ur ja, det men mesta. De 9 är väl mer eller mindre förbrukade. Åker de ner en gång till med den ekonomin och med de räddningsinsatser som redan har gjort, så vettigt. Ja, det är ju helt och hållet upp till resursbanks ägare, känns det som. Och nej, alltså ju.
Men vi ska inte måla någon på väggen nu. De har inte åkt ut och de kommer förmodligen inte åka ut heller.
Det är en väldigt, väldigt viktig höst.
Så kan man ju säga. Ja.
Och det jag vill komma till är ju hur det faktiskt ser ut i tabellen och hur trenden är och att det behöver ske någonting. Ett trendbrott behövs igen. För när Henrik Larsson kom in som tränare efter omstarten då, så fick ju han och laget en väldigt bra start. Man fick en seger borta mot Örebro. Man höll på att vinna borta mot Elfsborg. Det blev en sen kvittering där. 1-1. Man vann mot Sirius och det var så här. Ja, men nu är det HIF på väg uppåt i tabellen och avstånd neråt. Och det kändes i alla fall inte kanske helt betryggande, men ganska betryggande. Men sen då så kom resultaten. Förlust mot AIK borta. Ja, det är inte så mycket att säga om. AIK går mot guldet och är riktigt bra. Men den här förlusten hemma mot Örebro verkar ju kanske ha varit en liten vattendelare mentalt sett. Inbillar jag mig. 1-4. Och sen kom oavgjort borta mot Falkenberg. Det var väl Falkenberg som ledde ett bra tag där, eller var det?
Ja, minns jag fel? Ja, de hade ledningen.
Och sen nu då mot Hammarby, det jag läste mig till att HIF under första halvleken var väldigt långt ifrån en seger. Så det är ju inte så förskräckligt många poäng ändå nu då för Henrik Larsson. Inte så, du har ju en ruträkning på det där, Thomas, så mycket skarpare än vad P.O. Ljung hade efter motsvarande tid i början av säsongen.
Jag tror det skiljer väl ett mål åt något av hållen. För att bägge de här gentlemännen på sina 7 första har plockat 8 poäng. Jag väl 1,14 eller något. Och minus 3 på P.O. Ljung och minus 4 på Henrik Larsson eller... Eller
ja, det var väl 1-3 mot Göteborg och så 1-4 mot Örebro. Så det är väl
och med detta vill jag inte säga att det är tränarnas fel eller tränarna som spelar in poäng och så, utan det är bara en ren faktamässig grej och hur mycket man kan få ut av ett tränarbyte. Mm. Det fick man i början av HIF och man kan fortfarande få det för resten av säsongen också.
Ja, nej, men det finns massa universitet i England som har räknat på de här och tittat på de här grejerna, vilken effekt det får av ett tränarbyte och hur lång blir effekten, och där blev ju en effekt. Sen kommer vi aldrig någonsin få veta hur effekten hade blivit under P.O. Ljung. Men å andra sidan, ja, nu är det ju 7 matcher och nu är man precis samma.
Så det är från nu man egentligen kan se vilket håll det
är? Ja, det är lugn förbannat, eller vet du det? Lugn förbanna lugn och statistik, som någon sa. Det kan man alltid vända och vrida på. Men alltså, du har ju inte sett tvärstabilt ut efter de här matcherna. Elfsborg var ju fantastisk borta. Mm. Örebro borta bra också. Sirius hemma ett rån. Sen har det inte varit liksom... Man säger att det har stabiliserats på något sätt.
Trenden har varit åt fel håll.
Ja, det är rent statistiskt, ja.
Mm. Och i tabellmässigt så är det ju så att HIF ligger på plats 11 nu, 18 poäng. Det är 3 poäng ner till Kalmar som just nu är på kvalplatsen. De har 15 poäng. Och till de där jobbigaste platserna, AFC då på Eskilstuna på 15 platser, 4 poäng, de har 14 poäng nu då. 18 för HIF, 14 för AFC. Så det är klart att det är ju inget betryggande avstånd på något sätt. Och kommande matcher, nu är ju alla matcher väldigt svåra, men det finns ju matcher som är svårare, eller mindre svåra. Men kategorin matcher som kommer nu, de 2 närmaste, får man väl ändå lägga i svårare. Göteborg hemma, Norrköping borta. Sen har man också Östersund hemma innan landslagsuppehållet. Så det är klart
och att Oskarshamn i kuppen.
Ja, Oskarshamn i kuppen, men det räknas ju inte in för de allsvenska poängen.
Gör man inte? Va? Har jag missuppfattat allt i alla år?
Du får räkna om dina gamla tabeller.
Nu ska vi inte måla på vägen igen här, men det är klart att att gå in i de här två matcherna med den trenden. Nu ska ju Agnar sållas från vetet. Mm. Vad är
och sen,
det?
Och sen
är
har
det?
De Kalmar AFC hemma, de har Sundsvall borta. Vilka matcher.
Jo, men det är klart att det vore mycket skönare för HIF, eller för alla lag, att ha ett avstånd när man går in i sådana matcher som man förväntas. Här ska vi kunna vinna och verkligen rycka. Har man ett avstånd ner redan så kan man ju spela med ett helt annat lugn.
Ja, och det har väl de här... Om vi backar då till vårsäsongen så är det väl ett kryss mot Eskilstuna borta, va? Som egentligen väl borde vara sista nicken.
Ja, 86 minuten tror jag för HF-an Gustav Jarl.
Högernassonen Gustav Jarl. Kortast banan nickade väl in. Men såna, ju mer sådana minor du går på, desto viktigare blir det att vinna mot Norrköping borta. På plasten, på parken eller vad den heter den här veckan. Den här
arenan uppe.
Östgöta.
Förlåt.
Ja. Östgöta, det låter ju väldigt, väldigt... Ja.
och att det blir en och hacka. Men jag som har bott i Östgötland vill jag ändå att det ska...
Ja, jag att det ska vara rätt.
Ja. Jag ser parken, det får jag göra, va? Ja.
Jag säger idrottsplatsen i Norrköping.
Idrottsparken. Ska vi stå inte vem den
ja,
heter?
Ja, ja. Ja.
Men det blir ju jätte, alltså det blir ju måste matcher. De här och åka upp där och liksom plocka 3 poäng. Det gör man ju inte lika lite som man gör på när AIK får 1-0 på Friends. Det är ju tack och hej butiken är stängd. Så därför man måste ju göra eller borde ha gjort jobbet tidigare. Nu har man inte gjort det, vi har inga tidsmaskiner. Så nej, det är tufft. Och precis som du säger, 4 poäng ner på fel sida av till och med kvalsträcket. Marginalerna finns ju inte.
Nej, det är inte mycket. Jag blev nästan lite sådär förvånad när jag tog upp det här efter semestern och tittade. Och så bara, alltså är det inte mer än 4 poäng ner dit? Och AFC plockar ju nog 3 poängare ibland då. Falkenberg har börjat gå bättre. Nu är de till och med ovanför kvalsträcket. Så att, ja, det blir en förmodligen en nagelbitare.
Mm. Jag tror att man ska ta det här på allvar.
Det måste väl HIF göra om något lag. De vet ju att precis som MFF gjorde i början av eller slutet av förra seklet eller 99 eller vad var det, 2000. De skulle aldrig kunna åka ur, de åkte ur. HIF skulle aldrig kunna åka ur 2016, de åkte ur. AIK. Det är klart att HIF, AIK, Djurgården. Det är klart att HIF måste vara medvetet idag på ett helt annat sätt än 2016. Så att de tar det på allvar, det är självklart.
Mm. Men vad händer om man då kommer fram i oktober? I höjd med du vet Älvsborgsmatchen 2016 när vi stod och pratade Star Wars.
Just det.
Och det var, då jag var fullkomligt på det klara med att det skulle bli kval. Men det var ingen annan som verkar vara det. Vad händer den här gången? Det känns ju som att marginalerna är mindre nu.
Ja. Ja, nej, jag tror väl inte att HIF ska behöva hamna där. Men jag är medveten om att de kan göra det.
Jo, vi har ju lärt oss av vår historia. Men alltså, jag tror inte heller att de... Jag tror att de reder ut det på ett tryggare sätt än vad man inte lyckades med förra gången. Men...
Det är väl just det att om man tror det för mycket och glömmer... Och titta i backspegeln så kanske det kan komma en jobbig överraskning. Ja, vi får se det där, det vet vi inte.
Jag tror också någonstans att AFC, Kalmar och Sundsvall är lite för dåliga kanske. Så att det blir att det finns några räddningsplankor där.
Ja, det är ju det.
Jag menar, snackar vi kris i HF så... Kalmar liksom. Det är ju, allt talar ju för att det kommer att gå... Käpprätt.
Ja, precis.
Kolla på vilka spelare de tog in under transferfönstret. Alltså, det är ju, ja, det ska ju till en himla bedrift om de ska hålla sig kvar.
Ja, men det är ju så nu också, lika precis som att man helt plötsligt måste börja räkna på en seger mot Djurgården borta finns också kvar, va?
Ja.
På konstgräs också. att du måste ta en trea där. Lika mycket börjar man snart, i och med att det är precis som du beskriver, det här små marginalerna, att du måste börja liksom sitta på F5-knappen och titta på Kalmars resultat också. Mm. Och alla de andra kollegorna där nere. Och det kommer bli ett klyschigt getingbo.
Falkenberg också med i den striden.
Men HIF har ju i alla fall många spelare att välja på nu.
Nej, det har de.
Om det inte funkar med startelva.
Det blir ett bra U21-lag. Är de kvar i U21-serien?
Ja, men när de spelar de där U21-matcherna. Alltså folk hinner ju bli U23 innan de spelar nästa match. För de spelar ju... De spelar aldrig, känns det som.
Nej.
Men, alltså, nej, men samtidigt... där finns ju intressant material att ta av.
Absolut, det gör det.
Sen, jag hade ju gärna sett att de spelat till exempel Filip Sjöberg just för framtid, men samtidigt för en spelstil och energi. Gigovic, jättehäftigt och sen när han kom in, men sen samtidigt du kan inte spela med sig att du spelar Matthews i en tioroll, Gigovic bredvid Landgren och startar med Filip Sjöberg där.
Jag tror inte finns på världskartan.
Nej, precis, men även om de hade gjort det, då hade ju det litat åt andra hållet där det bara blivit ung iver och folk hade farit runder överallt.
Ja, jag tror det är en anledning till också, vi var inne på Mikkelsen, att han kom in ganska tidigt istället för Sjöberg mot Hammarby. Då hade man ju valt att ta in Gigovic också, och både Gigovic och Sjöberg med liksom typ tillsammans en handfull allsvenska matcher. Klart att det blir lite konstig balans, och det känns som att det ska mycket till för att båda är på plan samtidigt i mer än 5-10, kanske 15
precis,
minuter.
Precis.
Men jag är väldigt spänd på Gigovic, och jag, det känns som han flåsar Mohamed Aboubakari i nacken. Det bör han göra i alla fall.
Tycker jag också. Mohamed Aboubakari har ju varit ett utropstecken som har krökt sig ihop till ett frågetecken, och som var väl den som var given på av de två sittande. Men jag tycker också precis som du att vem ska spela bredvid Andreas Landgren. Och Gigovic är ju jätteintressant.
Okej. Känner vi att vi är färdiga med veckans avsnitt av HIF-podden, där vi har gått igenom transferfönstrets nyförvärv och även spelare som gått ut, om vi inte pratat så mycket om, men ändå grundligt.
Ja, men jag tycker vi är färdiga här.
Bröderna Olsson nämnde vi inte, eller?
Ja, bröderna Olsson, just det. De har varit in och hälsat på. Ja, Martin och Marcus.
vi nämnde lite i början.
Ja. Men den stora snackisen sen den 1 augusti, när vi kunde berätta att de skulle träna de Premier League- och landslagsmeriterade Höga Boys-tvillingarna, som ju hade blivit ett jättetillskott samtidigt som de är skadade.
Ja, de hade kanske blivit det med 5 matcher kvar.
Ja, till en slutspurt hade de ju varit med.
Ja.
Tveklöst. För det förstod jag på när jag pratade med Martin, om vi ska nämna någonting mer om dem. Jag pratade med honom under tisdagen där han var öppen för HIF men skulle hem och fundera på det. Och skulle prata med Henrik Larsson om det. Och han sa ju det att brorsan Marcus då var längre fram. Mm. Och han själv hade ett par veckor, 3. Först har han 4, sen backade han ner till 3. Innan han själv då skulle vara med och på riktigt igen, fullt ut. Så det är klart att då hade det varit... Ja, hur många matcher är det kvar till landslagsuppehållet? 3 stycken. Kanske efter det, då hade det varit 8 matcher kvar. Kanske livsviktiga 8 matcher. Förmodligen livsviktiga 8 matcher.
Från igår var det ju bara typ 11,52 veckor kvar av den här säsongen. Och ska du då ta en tredjedel av dem, så ja, hade blivit viktig. Men samtidigt komma in då i ett lag som troligtvis, eller för sin egen överlevnad, måste ha börjat leverera med någon typ av struktur. Och så ska du slänga in en...
Dessutom hade ju truppen växt till 32 spelare.
Så att... Just det, ja, för du får inte, can't have one without another. För det var ju liksom par...
Och då hade Henrik fått ännu fler spelare att prata med.
Ja, just det. Ja, det hade han fått.
Så summa summarum, bröderna Olsson lär väl fortsätta träna ett tag med HIF. Rehabiliteringen är ju i princip avslutad nästan. In i full träning och sen ut. Kanske till olika länder, det får vi se.
Det som HIF fick, som jag har skrivit i en krönika som går i morgondagens tidning och är väl redan ute på nätet, va? Det är att HF fick strålkastarljus som de inte har haft sen nyss nämnde Henrik Larsson satt på ett podium tillsammans med Christer Hazelius och Andreas Granqvist och blev ny HF-tränare. För att det är ju de sex lagen som ligger i topp av allsvenskan är från de tre storstäderna. Det har blivit en skickning, det som allsvenskan inte har varit tidigare. Men klubbarna längre ut i, på landsbygden i provinsen kämpar där nere. Och HFs flärd och glans är ju inte vad den en gång har varit. Men helt plötsligt så träffar ju aldrig Aftonbladet och Expressen och radion. Uppe på, eller Kvällsposten heter Expressens lillasyster. Som man träffar ju aldrig dem där. Men när vi hade skrivit att Bröderna Olsson var på träningen så var de som flugor kring en sockerbit. Det blev ju skriverier och det blev ju Henrik Larsson-bild och Bröderna Olsson-bild och hela den kombon och de fick rubrikerna. Well played, säger jag.
Ja, tråkigt på ett sätt för oss som gärna hade sett Bröderna Olsson i spel i HIF, men samtidigt fullt förståeligt att det blev som det blev.
Ja.
Ungefär så.
Tycker jag.
Vi sätter punkt med de orden för veckans avsnitt av HIF-podden. Och hälsa er välkomna tillbaka nästa vecka. Och då har vi IFK Göteborgs matchen att prata om.
Och Marian Svab kanske tillbaka från 19 veckors semester.
Mäktigt! Ja. Ja, då ser vi fram emot det. Och tackar för uppmärksamheten.
Tack.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.